Dagens programledare är Olof, Roger och Per-Åke.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till Fontänbubbel. Vi sänder som vanligt från Lunds fontänhus. Och vi som leder den här podden idag är jag, Roger Klang, och det här är mina kollegor
Per-Åke Jonsson
och Olof Kjellén.
Det närmar sig snabbt de allmänna valen, det allmänna valet i höst, och vi har bjudit in samtliga partier till en valutfrågning. Idag är det den 10 september och nu har turen kommit till Liberalerna som sista parti ut. Våra gäster idag är Adrian Kasperczyk och Inger Thulfeldt Rosenqvist.
Liberalerna, eller som det tidigare hette, Folkpartiet, bildades 1934 till följd av en återförening av tidigare splittrade falanger inom partiet. I valet 1948 blev man Sveriges näst största parti, en position man under följande decennier kom att tappa. 1990 lade Folkpartiet till Liberalerna i namnet och bytte år 2015 helt namn till Liberalerna. I Lund fick partiet 17,45% av rösterna i 2022 års val. Kommer de i årets val bli lika populära på riksnivå? Vår första gäst, Adrian Kasperczyk, är ledamot i regionfullmäktige och ersättare i kulturnämnden och i regionala utvecklingsnämnden. Vår andra gäst är Inge Tolsved Rosenqvist. Inge är regionsråd och hon har som ordförande för regionens fastighets- och servicenämnd kämpat för att man ska bygga ett bröstcentrum för cancerpatienter, vilket nu ska ske.
Vi hälsar våra gäster välkomna idag med en stor applåd. Men innan vi går in djupare i dagens utfrågning så ska vi lyssna på en låt. Let me get this on my chest, boy. A skirt off,
what you think I wore a dress for? Yeah! Du lyssnar på Fontänbubbel och det vi hörde var Queen, the Wack version med Fat Wigwe och Tara Wack. Ja, det är väl såna dunka-dunka som de kallar.
Vi håller alltså politiker på där inför valet och idag pratar vi med Liberalerna. Kort fråga, kort svar, Adrian. Kan man hålla ihop alla de uppdrag du åtagit dig och ändå göra ett toppenjobb på samtliga?
Ja, där kan man ju börja tillägga med att det finns några till uppdrag som inte kom med i presentationen. Och det är främst de i kommunen som jag har, där jag sitter i kommunfullmäktige. Men även som andra vice ordförande i arbetsmarknaden och socialnämnden. Och som svar på din fråga så kan det ibland kännas att det är väldigt mycket. Men väldigt mycket överlappar med varandra också. Det är allt från att vi till exempel här i huset så har vi en samverkan just mellan kommun och region. Och då är det väldigt, man hjälps väldigt mycket i sitt arbete av att få de olika perspektiven och se, ja men, öppna dörrar som man behöver ta för att förflyttas framåt.
Okej, men vi tackar för det svaret. Det var kort svar vi skulle ha. Lika kort fråga till dig, Inger. Har bröstcancercentrum i Malmö varit framgångsrikt? Nu har jag förstått att det har inte kommit igång riktigt, va?
Absolut. Det har faktiskt varit lite berörande för att jag har under den här tiden som vi har planerat för det nya huset för bröstcancercentrum, eller bröstcentrum som vi säger i Malmö, så har jag själv gått igenom en bröstcancerbehandling. Så att jag har ju träffat mycket medarbetare under tiden i min behandling, så det har ju känts som en otroligt djupt meningsfull arbetsuppgift, och verksamheten är jätteglada nu för att de ska få nya lokaler, så att det är jätteroligt.
Okej, då tackar vi för det svaret och så går vi in på de egentliga frågorna. Det var bra frågor, men det var inte det. Alltså, vi kommer in på svårare frågor.
Okej.
I Liberalernas och Centerpartiets gemensamma budget även kallat Ett nytt hopp för Lund, skriver ni bland annat om skolan att ni vill minska klassstorlekarna och anställa fler lärare. Och frågan är då, tror ni inte att folk ser igenom det konceptet eftersom alla vet att nativiteten inte ökar i samma takt som befolkningen åldras?
Jo, men där handlar det ju mycket om att vi vill minska på klasserna. Alltså idag har vissa skolor så är det klasser om 32 elever i varje klassrum. Och då är det en lärare på 32 elever. Där tror vi att om vi får mindre klasser, det som vi nu kan passa på att göra när nativiteten går ner, demografin går ner, så måste vi då få in mer resurser i skolorna så att man kan behålla sina lärare men få mindre klasser.
Men ska ni då anställa fler lärare?
Det var det ni sa. Ja, jo, men det är det man också får se till att göra. För det är så dramatisk är inte den demografiska nedgången än. Att man skulle behöva liksom kan kompensera ut det rakt av. Utan vi får även anställa fler lärare. Och där vill vi också se till att anställa fler speciallärare till exempel. Eller också på sikt kan vi se i vissa ämnen att ha två lärarsystem. För vi tror ju verkligen att det är läraren som möter varje enskild elev. Och vi måste se till att alla i skolan blir sedda och får uppmärksamhet och stöd med det den eller hen behöver.
Men är inte de 25 miljonerna extra som ni vill lägga på detta i själva verket en extra pålaga på skattebetalarna utan någon synbar vinst?
Ja, alltså där är det dels ingen extra skattehöjning. Det hade vi inte i vår budget, utan det är prioriteringar inom befintlig budget. Och sen vill vi även där prioritera om i även skolans budget att mer ska gå till lärarna och kanske då till exempel mindre på gratis frukost i skolan. Så det är olika prioriteringar vi har kontra det som styret i Lund har lagt. För vi vill verkligen se till att nå fram till de elever som behöver mer stöd.
Men då tycker jag att vi har fått svar på de frågorna, och så kan vi gå vidare till din fråga.
Vi ska återkomma till det finns mycket att säga om skolan, men jag tänkte gå en allmän, smyga in en liten annan fråga här emellanåt. Och det handlar om er valrörelse på riksnivå. I årets valrörelse så lovar ni följande, precis som ni sa, max 20 elever per klass och sen en lärobok per elev och ämne. Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Upprustning av LSS. Jämställdhetsbonus på 30 000 kronor per barn. Samt införande av VAF-dagar, det vill säga vård av föräldrar, alltså av äldre släkting. Men samtidigt så vill ni se halverad statlig inkomstskatt, breddat rutavdrag och att Sverige ska bli ett skatteparadis för miljardärer. Och min fråga är, hur ska ni få ihop detta? Kan ni trolla på ett sätt som självaste Ronald Reagan misslyckades med på sin tid i USA?
Trickle down economy, och det menar du?
Ja, precis. Nej, men som Adrian var inne på innan så har man ju en budget, och den budgeten fördelar man på olika saker. Och det som vår sida tror på, det är att om vi får mer skatteintäkter, det vill säga om vi har ju sett att om man sänker skatterna så genererar det högre skatteintäkter, för att det ger en motivation till att jobba det där lilla extra, att inte det försvinner
fast
i skatt.
Är det riktigt
och där säkert? Finns det ju olika åsikter, höger ut och vänster ut, jag vet om det. Men det är den delen så att säga som vi tror. Och då de här delarna att prioritera, om vi tar LSS till exempel, som ju var vår reform ifrån början, alltså lagen om stöd, särskilt stöd, handlar ju om att barn, ungdomar, vuxna med funktionsnedsättningar ska få chansen att förverkliga sina drömmar. Och för oss är det otroligt viktigt att återupprätta LSS som ju har urholkats under många, många, många år. Det ligger ju i liberalernas ideologi att människor ska få chansen, som Adrian var inne på innan. Varför är skolan viktig? Varför är LSS viktig?
Okay,
men det är ju för att alla ska få chansen att ta plats och få plats i samhället. Varför är fontänhuset viktigt? Jo, det är ju också av det skälet att man ska kunna ha en tillhörighet.
Jo, absolut. Men jag tänkte just den här frågan, alltså om vi tar som ett exempel att det här med hög skatt på arbete och det vi pratar om. Alltså det fanns ju den här Laffer-kurvan som man pratar om, att efter en viss summa så minskar motivationen om skatteintäkterna blir för höga, om folk bedriver skattemotstånd, om det lönar sig för lite att jobba så minskar den så minskar incitamenten att jobba. Men är det verkligen säkert att det går, eftersom vi redan idag har ganska låg högsta marginalskatt på 50? Är det verkligen så högt på skalan så att man kan börja prata om de nivåerna? Var inte det när den skalan diskuteras, var det snarare 70-80-90% som nivåerna låg på? Är det verkligen säkert att incitamenten, när de redan är ganska låga, när marginalskatterna redan är ganska låga, liksom? Att det skapar enorm tillväxt.
Nu kan jag inte exakt siffrorna, men jag tror att man under just den här mandatperioden när man har styrt från högersidan, så har man just kunnat påvisa det. Att man har kunnat sänka skatterna en del och samtidigt har man fått in mer i skattekistan. Sen ska man också ha med sig att många av insatserna som du lyfter, det handlar också om att hjälpa folk komma ut på arbetsmarknaden, bli en del av liksom skatteunderlaget. Så förstärker vi också, vi får fler individer in i självförsörjning, så får vi, vi får mer pengar att satsa också.
Är det inte snarare så att det blir större klyftor i samhället? För det ser vi ju att det har blivit, det talas mycket om det i tidskrifter eller tidningar och på nyheter och så. Och då undrar jag, funkar verkligen det här med att det, jag menar, det funkar kanske för de rika, men det kanske inte funkar för de fattiga och de som är på marginalen.
Ja, det här att överhuvudtaget har blivit en diskussion, det här med frukost i skolan, det är väl tecken på att barnfattigdomen har ökat ganska mycket, att det ens har kommit upp på agendan, liksom.
Alltså när det gäller klyftorna, det beror på lite vad man är. Alltså så här, de som är väldigt rika har blivit otroligt mycket mer rika. Men den, liksom så här, den majoriteten av befolkningen är fortfarande ganska liksom så här, homogen och ganska, ligger i ganska liknande inkomstnivå och kapitalnivå. Och där ser vi där att vi måste liksom så här få ge fler möjligheten att komma in och ligga, liksom ha ett eget välstånd. Och när det gäller barnfattigdomen, där tror jag inte det har varit en sån stor drastisk ökning just i Lund, och att det ligger som ett argument bakom. För då skulle man snarare göra insatser genom socialtjänsten, och man skulle göra mer riktade stöd till föräldrarna. Men det har man inte gjort i det här fallet, utan då har man ju lagt pengarna till skolan. Vilket vi i sig också tycker är fel, för vi tycker att i skolan så måste pengarna ut till verksamheten och till bildning och kunskap.
Du lyssnar på Fontänbubbel och här vi hörde var Pyretta Blaze med Type of Negative.
Ja, du sa att barnfattigdomen var inte så stor i Lund, men det här var en fråga på det nationella planet för det första. Och för det andra så har det här testats förut i Amerika. Det här med lägre skatter för de rika så att det ska bli mer pengar, som trickle down economy. Och det har ju liksom inte fungerat som vi har sett i USA, för det har bara blivit så att storföretagen har blivit, vad heter det, sådana här, när de är autokrater, nej, det heter inte, det heter någonting annat, vad heter det, Olof? Ja, skitsamma. Det är att de har fått för mycket makt och för mycket att säga till dem, och det är ingen som reglerar dem riktigt som de borde. Hur tänker du där?
Ja, alltså där måste man ju börja med att säga att vi är ju främst kommun- och regionpolitiker, och så för oss funkar ju skatten också väldigt annorlunda än hur den gör på statlig nivå. Vi jobbar med en platt skatt. Så där får det ju en helt annan effekt än hur man jobbar med skatt på en statlig nivå. Så det är ju väldigt viktigt att förhålla sig till.
Men vi frågade ju...
Då handlar det om statlig nivå.
Ja, alltså. Frågan handlade om det. Så att, kan du inte svara på det så kan du säga nej, tack, jag kan inte svara på det. Det går också bra liksom.
Men, det är, ja.
Men får vi göra en regional och kommunal vinkel på det här med skatten som Adrian är inne på, för att jag tycker att man glömmer det ofta. Man säger som svar på alla frågor, ja men det är bara att höja skatten, men då glömmer man ju att skatten höjs ju för låg- och medelinkomsttagare, slår det ju väldigt, väldigt hårt, den kommunala och den regionala skatten. Och det som vi jobbar mycket för, det är ju att hushålla med de pengarna vi har. Så att man ger familjer större utrymmen och har mer pengar i plånboken, för att det ger en större frihet.
Fast nu var det ju inte det här det handlade om. Nu handlar det om huruvida det skulle automatiskt skulle öka tillväxten om personer som redan har väldigt höga löner, om de skulle få sänkt skatt. Liksom, det var väl det frågan handlade om.
Ja, men vi har ju sett det som Adrian var inne på. Här finns det olika teorierna naturligtvis, men vi tror ju på, det ligger ju djupt i våran ideologi, att fri företagsamhet är någonting som är positivt. Att har vi många framgångsrika företag i Sverige som etablerar sig i Sverige, investerar i Sverige, stannar i Sverige, så skapar de arbetstillfällen. Arbetstillfällen gör att vi kan minska arbetslösheten. Vi kan ge människor bättre förutsättningar med arbetstillfällen. Det tror ju vi väldigt mycket på. Och sen är det också ett socialt ansvar som jag var inne på innan. Att människor ska känna att när livet hakar upp sig så ska samhället finnas där. Och där är jag ju väldigt upprörd över hur LSS har urholkats under många år till exempel. För det är ju en grupp människor, jag har själv en son med funktionsnedsättning, och vi har ju behövt att kämpa oerhört mycket för att få stöd till honom, och det tycker inte jag är okej.
Okay.
Det är där, det som är det viktiga. Vi måste ha starka företag som genererar skatteintäkter och skatteintäkter.
Okay. Vi tackar för den. Tackar för det. Då kan du, Per-Åke, ta...
Okej. Jag kommer tillbaka till skolan igen här. Hur hanterar ni på kommunal nivå att svenska 15-åringar presterar sämre än tidigare i PISA-undersökningen? Nu ligger vi på OECD-snittet och lite högre på naturvetenskaperna.
Jo, men det som kommer fram i den här OECD-rapporten som kommer med PISA-resultatet, det är ju mycket att man ser en effekt av att man har blivit alldeles för digitaliserad. Alltså vår ungdom sitter för mycket med sina mobiltelefoner. Och det lyfter man som, alltså något man ser i alla länder som är med i OECD. Att det får effekt just på, ja, men läskunnighet. Och därför har en stor sak för oss liberaler varit, det har ju varit att gå tillbaka till, ja, men allt från fysiska läromedel till att faktiskt gå tillbaka till fysiska böcker inom skolan. Och där har vi då under mandatperioden gjort tydliga satsningar på att vi ska ha fysiska läromedel i Lund, men i alla kommuner i Sverige. Där har man ju tyvärr i Lund misslyckats med att liksom ta del av de resurserna som regeringen kom för att skolorna skulle genomföra det. Men vidare tror vi också på att man måste prata mer om hur stor plats ska elevdatorer ta i skolorna.
Ja, okej. Okay. Tack så mycket.
Vilken forskning grundar ni här på då?
Du har någonting annat här. Liberalerna vill ha...
Liberalerna vill ha en skärmfri grundskola för bättre kunskaper, som du sa nyss. Va? Men vilken forskning grundar ni på att det ska vara skärmfritt?
Vi kan väl inte, jag kan i alla fall inte rada upp de forskningsstudier som har gjorts, men det vi vet det är att det finns. Och det som är ett stort bekymmer, och det diskuteras ju jättemycket nu efter PISA-undersökningen, där också vuxna säger att man tappar egentligen förmågan till koncentration för att den splittras upp så nu i den digitala världen. Och det tycker vi att man måste ta på extremt stort.
Men du säger att ni vet
att 15-åringar inte kan läsa. Ja, det är ju ett hot mot demokratin, inte minst.
Men du säger att
det blir ett hot för deras framtid. De kan inte, de kommer att ha mycket mycket svårare att komma ut på arbetsmarknaden om de inte kan läsa.
Du säger att ni inte vet. Ni vet att det finns forskning.
Det finns studier, men jag kan inte nämna vad forskarna heter, men det kanske
det behöver ni inte kunna, men ni kanske har läst någonstans.
Nej, men det, alltså just i den här PISA-rapporten så kommer det från OECD en rapport om vad resultaten beror på. Och de gör kopplingen just det digitala.
Precis.
Så det är samma rapport som vi får de här negativa siffror, så gör de kopplingar till, ja, men mobiltelefonerna, till det digitala inom skolan. Så det, sen så finns det utöver det väldigt många kognitiva forskare som har fastställt liksom hur störande mobiltelefonerna är för vår, ja, men koncentration.
Det är inte bra för namnsystemet heller för barn.
Nej, men vi kan ju också se det här med läsning till exempel. Att, och det här är också någonting som vi behöver utjämna. Barn som blir lästa för när de är små, de har när de är 17 år 70 000 ord. De som inte blir lästa för har 16 000 ord. Och det förstår ju var och en som sitter här inne hur mycket det gör för den här individens möjlighet att ta sig fram i livet. Det här är superallvarligt, och det är därför vi lyfter läsningen, att det måste finnas läsning i skolan för de barn som inte har den bakgrunden eller familjesituationen.
Man kan ju också fråga sig vad orsak och verkan är där. Liksom. Är det läsningen som sådan som orsakar att de inte kan, eller den bristen på läsning som orsakar att de inte lyckas? Eller är det att de inte lyckas som orsak till bristen på läsning? Alltså jag menar föräldrarna då menar. Man jo, vet inte orsakssambandet.
Hur viktigt det är att från ung ålder att du blir läst för så att du hör språket.
Det är säkert viktigt.
Det är jätteviktigt. Och det är också, det, som jag sa innan, så tycker jag att det här ger en jätteklump i magen. För att det är ett hot mot demokratin. Det är ett allvarligt hot för de här ungdomarna och de här barnen som växer upp. Som kommer att ha mycket, mycket tuffare att ta sig fram. Jag tycker det här måste vi ta på jättestort allvar.
På Liberalernas hemsida står det att skolan först... Vi sätter skolan först och skolan är viktigast. Men vem ska betala en omstrukturerad skola?
Ja, men en omstrukturering av skolan handlar ju också om skolans mål och riktning. Om man till exempel tar bort mobiltelefoner, går mer från skärm till pärm, så frigör ju, eller så att säga, det är ju inte i sig en, ja, man kan tycka det som en stor omstrukturering, men det är ju ett sätt att göra en annan typ av undervisning där fokus faktiskt ligger på lärandet, kunskapsinhämtningen och vilka verktyg ska lärarna använda för att eleverna så att säga ska tillgodogöra sig utbildningen så bra som möjligt. För det vet vi ju att det är det som gör att man tar sig fram i livet. En misslyckad skola, den får enorma konsekvenser och vi kan inte ha det så. Vi måste ge varje individ och barn chansen att lyckas i skolan. Ja, för då klarar man sig mycket bättre i livet.
Det har vi en fråga.
Och det ger ett självförtroende också, en mycket större trygghet att ta sig fram i livet.
Kan ni få enighet inom tidigblocket för satsningar på en förstatligande av skolan?
Ja, det är ju en förhandlingsfråga naturligtvis, men vi känner ju att vi har medvind i den frågan. Inte minst hos KD till exempel, men även de andra partierna. För att det vi menar med förstatligande av skolan, det är att jämna ut skillnaderna. För att olika kommuner kan ju bestämma hur mycket som ska gå till skolan, det vill säga vilken skolpeng vi ska ha. Och vi tycker inte att det är rättvist att man i en kommun kan ha mycket lägre skolpengar än vad man har i en annan kommun. Så att vi känner att vi har medvind i den frågan, så kan vi väl säga.
Lyssna på Fontänbubbel och det här vi hörde var klassikern Midnight Oil med låten Beds Are Burning. Och det var du, Inger, som hade valt den. Vad betyder den låten för dig?
Nej, men det betyder jättemycket för mig. Jag tycker budskapet att hur kan vi liksom se på när deras sängar brinner. Alltså hur kan vi inte ta ansvar i samhället för de orättvisor vi ser. Alltså att var och en av oss måste liksom inse hur världen ser ut och vara med och ta ansvar och se de grupper i samhället som faktiskt idag inte får plats.
Okej, då går vi vidare med en fråga, den sista frågan inom skolan. Och det är att ni säger att ni vill förbjuda aktiebolag inom skolan. Samtidigt så vill ni bevara möjligheten att välja mellan offentliga skolor och friskolor och därigenom bevara valfriheten. Frågan är då, Är inte detta en lite motsägelsefull hållning? Alltså aktiebolag som bolagsform rymmer ju en väldigt bred från föräldrakooperativ som tycker att det är en praktisk organisationsform och att den är trygg till rena vinstdrivande koncerner. Och vad är alternativet? Alltså ideella stiftelser där man lätt kan flytta pengarna och liksom gå. Är det nödvändigtvis mindre vinstfixerande? Liksom?
Ja, där är det ju främst att det vi har gått ut och sagt att vi vill se över vilka associationsformer som finns. Och där egentligen se över hela regelverket, för de har alla olika, allt från det du nämnde för föräldrakooperativ till stiftelser och vad reglerna för dem ska vara. Men ett huvudmål där är ju tydligt att man inte liksom ska vara det här vinsten som de börsnoterade bolagen. Det är den vi vill komma åt. Men samtidigt vill vi kunna då skapa former, ja, med stiftelser eller personalkooperativ.
Ja. För aktiebolag är ju väldigt bra, det omfattar många menar att det bara är liksom att de är bild, att det bara är internationella riskkapital, men även ganska vanliga små organisationer. Men när man säger det, stoppa aktiebolag, så är det ungefär som att man vill stoppa en hel förbjudan helt
ska man då kunna ha holdingbolag och sen forsla pengarna till en stiftelse och därigenom fonda skolor liksom, eller hur har ni tänkt?
Alltså där Där är det ju främst att vi ser att det är en utredning som just måste titta på hur man bäst löser detta. Men det vi vill komma från är just de här aktiebolagen som finns på börsen, som har ju i sina direktiv ett krav på att ha utdelning till sina aktieägare. Det är det vi vill komma åt. Men exakt hur det ser ut, för som ni nämner båda, så är det ju väldigt komplicerat. Det är inget man gör i en handvändning, och därför vi behöver utreda det. Men målet är tydligt.
Okej, kan jag gå vidare?
Ja.
Ingår föreningslivet i det ni säger vara kärnverksamheten? För jag menar, ni fokuserar lite på kärnverksamheten, gör ni inte det? Det står väl i ert parti?
Absolut.
Så ingår föreningslivet i det ni säger vara kärnverksamheten?
Absolut, kort fråga. Eller kort svar, menar jag.
Kort svar. Så då, okej. Då kanske jag skulle...
Det är ju lite det som bygger samhället, det är det som är Lund. Alltså det är ju fontänhuset, det är alla föreningar, det är allt ideellt engagemang. Det är en del av det som utgör Lund. Och det är någonting som vi då måste värna om som kommun och som politiker.
Ja, men då har ni svarat på den frågan, och jag tackar för det svaret. Och vi kommer att gå vidare. För Per-Åke, du kan komma in.
Jag kan komma in med en fråga här. Liberalerna stärker skyddet för judar i Sverige. Och ni dubblerar stödet till hågkomstresor, och ni stärker skyddet för synagoger och judiska skolor. Och ni stoppar offentliga bidrag till antidemokratiska krafter. Vad är viktigast om ni måste välja en förhandling? Vilken av de här fyra?
Alltså, han sa Liberalerna stärker skyddet för judar i Sverige. Ni dubblar stödet till hågkomstresor. Ni stärker skyddet till synagogor och judiska skolor, och ni stoppar offentliga bidrag till antidemokratiska krafter. Vilket av dem är viktigast? En förhandling då?
Den är väldigt svår att svara på, just för alla behövs. Alltså för att få effekt så behöver vi alla. Det är allt från att vi måste skydda liksom den judiska identiteten som vi har här. Men vi måste också, ja, med hågkomstresorna kunna ge fler perspektiv. Vad egentligen antisemitismen är för någonting. Var det kommer ifrån. Så för att få en effekt med de här fyra olika insatserna så måste vi faktiskt ha alla. Så måste jag tyvärr svara på den.
Men hur ser ni då på att ert moderparti synkroniserar sin politik med SD på riksplanet?
Nej, men vi synkroniserar inte vår politik med SD. Utan det som händer när man samarbetar partier emellan, det är att man förhandlar i olika frågor.
Ja, Sverigelöftet är väl ganska specifikt?
Jo, men det är ju precis det jag kommer till. Att då går man igenom vilka frågor som man kan bli överens om. LSS till exempel, där är vi och Sverigedemokraterna helt överens om att den reformen måste återupprättas till exempel. En av de 16 punkterna i Sverigelöftet till exempel. Men för oss är det ju, har det varit jobbigt naturligtvis med att samarbeta med Sverigedemokraterna i mångt och mycket, eftersom vi är i mångt och mycket varandras motpoler. Och de säger ju också att vi är väldigt besvärliga. Och att vi med våra mandat, för man måste ha ju en majoritet, för en del säger, ja men ni är ju så få så det spelar ingen roll. Jo, men det gör ju det. För att om du ska få en majoritet för ett förslag så måste ju alla röster räknas. Och räcker det om man har en.
Ja, men
en
säger,
röst till exempel.
Ni säger att ni
som får... gör att då vi med våra mandat kan stoppa så att säga idiotiska förslag som vi absolut inte kan ställa upp på.
Men ni säger att ni förhandlar med Sverigedemokraterna.
Så att det vi gör är ju att vi drar så att säga dem mer in mot mitten.
Fast vilka förslag ni står för? Jag tycker att de har det här med vandelslagar och sånt som är ganska långt ifrån liberalism, alltså att dåligt levande, att det ska kunna leda till utvisning. Då undrar man lite grann när ett liberalt parti tvingas driva igenom det, så undrar man vad har man egentligen vunnit i liksom, när det gäller att tämja bästen så att säga, eller...
Ja, alltså ett bra exempel där är de här som har varit mycket i debatten nu, ungdomsutvisningarna som har varit. Där var det ju mycket vi från vårt sätt och våra representanter som låg på uppe i regeringen och sa, nu måste vi göra någonting, det här har blivit fel, vi måste få till någon lösning som ger en trygghet och se till att vi kan lista ut på hur man ska genomföra detta.
För annars fick man ju lätt intrycket av att det var de massiva protesterna att det var först efter som det blev hände i alla fall, som saker hände så att säga, som partierna började ändra sig. Ja.
Nej, men det var initiativ från vår sida. Och det har ju varit, alltså det har varit i många frågor just när det gäller migration, så har vi legat emot det allt ifrån vilket krav man ska ha på lönen för att liksom få etablera sig i Sverige. Har vi kunnat få sänka det kravet? För vi tycker inte det är rimligt. Alltså, vad skulle det ligga på? 38 000 var förslaget att man skulle ha som månadsinkomst för att få kunna söka om medborgarskap. Det fick vi ner till 34. Det är en liten vinst, men en vinst ändå. Och det är många frågor som inte vi känner till. För oftast avslöjar man ju inte när man sitter och förhandlar. För man gör det ändå liksom i god ton till varandra. Ja, men man gör det inte för att skada den andra eller för att vara bättre än den andra. Utan man gör det för att hitta en gemensam punkt. Så det är ju många av de förhandlingarna vi inte vet riktigt hur det går. För dels för att vi inte sitter på den nivån. Men också för att man i ett samarbete inte avslöjar sånt.
Okej. Ni säger att ni vill stärka arbetet med suicidprevention med 1 miljon kronor. Jag kan tycka att man nog borde fokusera mer på medborgarnas livskvalitet först. Har medborgarna en bra livskvalitet så är sannolikheten lägre att de begår suicid. Och vår fråga är, vore det inte enklare att trygga utsatta gruppers sociala hållbarhet istället för att adressera symptomen?
Jo, men jag håller helt med dig. Alltså helt och hållet, och det är därför vi också tycker att skolan först till exempel. För det är i skolan vi ger individer alltså verktygen och makten liksom framåt i sitt liv. Det är i skolan som är nog det bästa sättet att faktiskt då motverka psykisk ohälsa. Sen är det bra att det finns de här extra tillskotten, och jag tror nationellt plan så till psykiatrin och den psykiska ohälsan så var det uppemot 5,4 miljarder extra som regeringen nu la. Men sen så tycker vi såklart även inom kommunen att vi måste göra mer, och där har vi lagt förslag till exempel att vi skulle ha en handlingsplan mot suicid. Tyvärr röstades den nej, men det är liksom, det är återigen en sån fråga. Du måste jobba dels på det du säger, att vi måste se till att stärka alla individer, men vi måste också ha redskap för att agera när de väl har hamnat där. Men i första läget så är det ju såklart det förebyggande vi ser från politiken att man ska jobba med.
Så förebygga ska vi göra, så från grundskola till uppåt. Men vad händer när man hamnar utanför när man är vuxen då? För ofta är det ju så att man blir sjuk i vuxen ålder och så liksom. Och då blir man också en svag faktor som kan behöva stöd liksom.
Ja, och där är ju till exempel Fontänhuset väldigt viktigt. Men också den nya reformen om den nya socialtjänstlagen som ska jobba mer förebyggande och fånga upp folk innan de ens behöver söka hjälp. Och där, det är återigen en omställning man har gjort inom socialtjänsten, att just vara ute i fält och möta människor utan att man behöver söka konkret stöd, utan att ha en utredning efter sig. Så vi tror verkligen mycket på dels den här nya reformen, men också på det just förebyggande arbetet både i skolan men i hela samhället. Trötta mamma backar lilla Lina för att man är servid och snäll.
Inte är man fan i polemik. Du lyssnar på Fontänbubbel, och det här vi hörde var Ingen kommer undan politiken, sjungen av Marie Bergman och skriven och översatt av Ola Magnell.
Ja, Liberalerna säger sig vilja stärka den personliga assistansen inom LSS. Varför driver inte den frågan den här mandatperioden utan nästa framförallt?
Jo, men vi har drivit den här frågan hårt den här perioden också. Men vi är ett parti av fyra och har inte fått igenom så mycket som vi hade önskat. Och där har vi ju inte haft heller, om vi ska vara ärlig nu, partier från oppositionen som heller har drivit ens frågan speciellt hårt. Så att därför så passade vi på nu inför den här mandatperioden att göra upp med Sverigedemokraterna om en stor satsning på LSS. För den urholkningen som har skett, den måste vi komma till rätta med. Vi måste återupprätta reformen.
Ni vill införa ett barnavdrag, det vill säga avdrag på skatten för 10 000 kronor per barn och år. Fråga, vem gynnas av en sådan reform? Ska man ha rätt till allt högre barnbidrag ju mer man tjänar?
Nej.
För det innebär alltså när man får om man får avdrag, om det konstrueras som avdrag på skatten, då blir det väl automatiskt så att ju mer man, alltså eftersom det är i proportion till inkomsten, liksom, så får man ju mer pengar, så märker man ju mer, det blir mer i kronor ju mindre ens skattesats. Om den sänks med 10% så tjänar man ju mer liksom.
Om man är en höginkomsttagare så man tjänar man mer på det här än om man är en låginkomsttagare. Ja. Jag menar,
jag förstår inte riktigt det resonemanget, för att det gynnar ju de med låga inkomster väldigt mycket.
Nej, så eftersom det är avdrag på skatten och man skattar ju i regel inte så mycket om man har låga inkomster, framförallt inte i kronor, men man skattar ju mer om man kommer upp en bit, så får man ju mer, så får man ju mer pengar tillbaka på en skatt.
Ja, men proportionellt så gör det ju jättemycket också för de som har lägre inkomster såklart.
Ja, men vi pratar ju absoluta pengar, så då får ju man ju mer. Då får man ju mer pengar ju mer man tjänar om ett skatteavdrag som är konstruerat på det sättet, liksom att man får ju mer pengar. Man vinner mer pengar.
Man behåller mer pengar.
Ja, men läste du inte upp att det fanns ett tak på hur mycket det var per barn där? I din fråga att det var 10 000 per barn.
Precis.
Och då blir det ju ett tak, så bara för att du tjänar mycket mer så kommer du ju slå in i det taket. Men jag är lite osäker på hur själva förslaget.
Men till en början blir det ju så, om man har sådana skatteavdrag så blir det ju en proportion, så då får man ju ändå att man får ju lite mer. Även om man slår i ett tak så är det ju ändå, så vinner man ju ändå när man drar det från skatt, liksom att ju mer man tjänar ju mer pengar får man.
Ja, men om det finns ett tak så kommer det ju inte bli mer för den som tjänar mycket, mycket mer. Om det finns ett tak,
inte,
som det förslaget är. Men jag är inte superinsatt exakt i hur det förslaget är utformat. Men så länge det finns ett tak så blir det ju inte som så att ju mer pengar du tjänar desto mer får du dra av då. Så blir det ju inte.
Jo, det blir det, men det blir
inte
lika mycket.
Om du har ett tak så blir det ju inte det.
Taket sätter ju stopp.
Taket sätter stopp, precis. Men det blir ändå upp till den nivån. Så blir
ja, det blir upp till den nivån, men det blir ju inte mer. Så att liksom, ju mer du tjänar, desto mer får du dra av dem om det finns ett tak. Så är det ju inte. Det är ju inte en konstruktion för att gynna höginkomsttagare. Ja, det är ju inte andemeningen i förslaget.
Alltså jag skulle också, nu känner jag inte heller till själva lagförslaget så väl, men jag skulle misstänka att själva det här 10 000 taket är satt utifrån då, ja, men en medianlön, alltså en genomsnittlig lön snarare än de som tjänar mer.
För jag tänker, om man ger kontant som barnbidrag så går det ju ut lika till alla, liksom att de som är fattigast får lika mycket som de som tjänar 40-50 000 i månaden. Men är det avdrag på skatten så blir det att ju mer man, om man tjänar mer så får man ju behålla mer av den liksom.
Nej, ja, och där kommer skillnaden in att man ska inte se det som en ersättning från en istället för en lön. Så att du ska fortfarande ha incitament att jobba, men du kan också då få ett bidrag för att du har extra utgifter för att ha ett barn. Men där blir det ju jätteviktigt att det finns ett tak så att det inte blir så som ni säger. Precis. Men det här taket, jag är nästan övertygad om att man slår in i det taket redan vid en liksom ganska alltså normal genomsnittlig lön.
Men då är det inget mening med att ha ett tak.
För det handlar just om att det ska finnas ett incitament till att ha en egen försörjning vid sidan om.
Okej, okay, så att tjänar man pengar så kan man få barnbidrag. Gör man inte så får man inget barnbidrag.
Ja. Vi går vidare nu.
Okej, okay. Liberalerna säger sig vilja utveckla fler boendeformer. Det ska finnas särskilda boenden. Men också tryggare
mellanboenden. Ja.
För äldre och mindre vårdbehov. Där ska gemenskap måltider och aktiviteter och personal kunna skapa både trygghet och självständighet. Ska det som är äldre välja och inte vill bo där, eller ska valet ske genom biståndsanläggare?
Jag ska erkänna rakt av att jag är inte 100% insatt i alla detaljer, men andemeningen är vi insatta i, och det är ju för att äldre ska ha möjlighet att välja i olika boendeformer, att det inte ska finnas en variant så att säga. Och när det gäller till exempel gemenskap och så, det vi ser för äldre mycket, och om jag nu tar ett Region Skåne perspektiv också med sjukvård och så vidare, så ser vi ju att ensamhet och social isolering även, ja, för alla människor naturligtvis, inte minst varför fontänhuset återigen är viktigt, men det är ju också bland äldre. Och att kunna ha till exempel seniorrestauranger där man kan gå till, som ju lades ner under den här perioden, där man kan äta för en subventionerad peng till exempel, tror vi är jätteviktigt. Inom Region Skåne till exempel så vill vi ha äldrecentraler. Vi har invigt en nu i Ystad där äldre kan komma med fokus på gemenskap, med fokus på hälsa och så. För jag tror att det är en stor farsot, den här ensamheten och den här sociala utslagningen som blir via ensamhet och så. Det där måste vi ta på jättestort allvar. För KASAM, som man pratar om, känsla och sammanhang och mening. Alltså det är så otroligt viktigt att vi känner att vi är i en social gemenskap. Att vi har ett mål. Att vi har kunna umgås med andra och känna att man är viktig och betydelsefull. Och en viktig del av samhället och samhällets gemenskap. Det där måste vi fundera mycket på. För det är otroligt viktigt.
Det får vi fundera på.
Jag tänkte, ni säger också att ni vill utveckla digitala lösningar för välfärdstjänster och IT-stöd som gör lättare för äldre att leva självständigt. Är det frivilligt med digital vård eller?
Ja, men det kan ju till exempel vara att man har på nätterna till exempel, att istället för att en hemtjänstpersonal eller annan kommer in och väcker den äldre för att titta till eller stör. Om man kommer in så kan man till exempel ha kameror som man kan då bevaka och se så att allting är lugnt. Det kan ju till exempel vara en sån sak. Men en digital lösning ska ju inte vara en ersättning för en social gemenskap till exempel. Nej. Eller någonting sånt. För då leder det bara till mer isolering. Utan det ska vara ett hjälpmedel så att istället för då som sagt personal åker ut och tittar till den äldre, ja, så sparar man ju de pengarna och då kan man lägga dem på mer värdeskapande så att säga för de äldre istället. Så kan den digitala tekniken vara
inte
bra.
Obligatoriskt med andra ord.
Nej. Alltså det är ju upp till kommunen att bestämma
bara
också.
Att det du säger alltså.
Ja, och för de äldre så att säga. Mer valfrihet.
Vi lägger på en till låt.
Allt vackert som jag drömt, jag har i hjärtat gömt. Där finns en bild av lyckan som aldrig jag har glömt. I min lilla värld av blommor finns det plats för alla och envar. I min lilla värld av blommor.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det vi hörde var I vår lilla värld, I min lilla värld av blommor av Ida Redig. Och det var du, Adrian, som hade valt den. Vad betyder den låten för dig?
Jo, men den fångar mycket kärnan för mig inom liksom socialliberalismen. Det här att man ser att varje individ är olika och man har en stor frihet i att kunna vara det. Men också att det finns en gemenskap där. Trots att vi alla är olika så ska det finnas plats för oss alla och vara då. Vi ska kunna utvecklas och vi ska kunna blomma ut.
Tack så mycket.
Liberalerna säger sig vilja stärka skydd för hbtqi-personer genom en kraftfull arbete mot hedersförtryck och genom att stoppa offentliga bidrag till extremistiska samfund. Hur definierar man ett extremistiskt samfund?
Det kan vi nog inte, alltså, såhär, det har jag väldigt svårt att svara på, för ingen språkforskare eller såhär, direkt inom, ja, det är svårt att svara på.
Så det får vi inget svar på? Är det
politiska ideologier, alltså typ islamism eller extremkristendom eller nazism eller sådana? Alltså att, eller som ni tänker, alltså, är det det man menar, extremistiska samfund? Alltså att,
alltså oftast brukar det vara, alltså oftast förhåller man sig till olika domstolar eller expertutlåtanden som gör de här. Ja. Det är därför det blir så känslig när man själv lägger in värderingar.
För man, är det som man inte vet alltid vad som gäller, vad går gränsen mellan en vanlig kristen eller muslimsk förening och en politisk islamism eller liksom.
Ja, och där i sig så brukar vi ju vara ganska återhållsamma från Liberalerna med just sådana liksom, ja, och klistra på sådana epiteter.
Ja. Mm. Men ni har ju inte gjort det på SD i alla fall. Ni har inte kristat på det epitetet på SD eftersom ni förhandlar med dem och så liksom, så det är inget extremistiskt samfund.
Nej, men det skulle vi inte säga att de är, för de är ju, nej, de är demokratiskt valda och de sitter okay. i och riksdag.
Det är bara det jag ville veta.
Är de ett politiskt parti?
Ja, i ett budgetunderlag tillsammans med Centern säger ni att ni vill skära ner på ungdomsidrotten och lägga pengar på kultursatsningar istället. Blir det inte att ta med en handen och ge med en andra?
Den har jag lite svårt att känna igen faktiskt. Ja. Så den är svår att svara på vad det är, hur man tänkte där eller hur det står egentligen. Men för oss, alltså i det vi ser framåt i Lunds kommun, så ser vi ju snarare att vi måste satsa mer på civilsamhället och på idrottslivet och föreningslivet. Mm. För vi ser, om vi inte har när utöver skolan, så är det just föreningslivet som är bäst på att liksom fånga upp individer, stötta individer, ge dem fler möjligheter i livet. Så det var liksom så här, det var en av våra topp tre prioriteringar i kommunen är just föreningslivet. Så jag har lite svårt att, därför är jag inte ser hur den riktigt hör hemma.
Men ingen nedskärning av ungdomsidrotten? Alltså.
Nej, det vill vi absolut inte ha.
Liberalerna säger sig vilja fortsätta modernisera alkoholpolitiken. Vad menar ordet modernisera?
Vi har ju till exempel drivit den här frågan om gårdsförsäljning som vi nu har kommit fram till exempel. Sen har det ju funnits någon diskussion om också om Systembolaget ska ha så att säga utökade öppettider till exempel. Men det är väl framförallt gårdsförsäljningen som har varit en stor fråga som vi har drivit länge.
Men varför har ni drivit, alltså det innebär ju ändå att det blir svårt att hålla, om man liberaliserar mer och mer, då är det svårt att hålla för principen att man ska ha restriktiv alkoholpolitik. För gårdsförsäljning är ändå ett ganska stort steg mot att liberalisera alkoholen överlag liksom.
Ja, men vi vill fortfarande att Systembolaget ska behålla sitt monopol, men att det ska finnas möjlighet för de som har verksamheter, vill säga har till exempel en vingård, att är man där på besök så kan man köpa med sig en flaska vin hem till exempel.
Men är det inte lättare, alltså, om man vill behålla, om man vill nu tänka på de här med närproducerade grejer och sånt, alltså, för det är ju ett problem att det skifta, alltså att det transporteras alkohol över jorden. Så jag förstår absolut en ingångspunkt. Men skulle man inte kunna tänka sig en lite snävare tillämpning, att man typ provsmak, att det är typ att man har, det, gränsen går vid provsmakning. Liksom när man köper och försäljer, så blir det ju en del, då blir det ju att kommersialismen på något sätt breder ut sig. Liksom. Mm.
Nej, men vi tycker ju att åker man ut till en vingård, provsmakar, får en rundvandring till exempel och så tycker vi att det är helt okej att man kan köpa med sig en flaska vin hem.
Är det också så att, ja?
Något att tillägga där är ju också att när man är som vingård så behöver man ha ett serveringstillstånd.
Precis.
Så man blir fortfarande kontrollerad, alltså, av kommunen som utger det här tillståndet. Ja, men hur agerar man? Är det här liksom inom, är det rimliga mängder som kunder köper med sig? Är de berusade eller inte? Så det är på samma sätt som man reglerar barer och andra
ställen. Kan man
ställen.
Kontrollera det när man...
Det är på samma sätt som man kontrollerar restauranger och barer. Det är samma, ungefär samma regler som gäller.
Ett ögonblick här då måste jag säga någonting. Där vid stationen här i Lund så har man ju ett utskänkningstillstånd där man inte längre behöver servera mat. Är det också en sätt att modernisera? Alltså?
Jo, men det är det. Det är det. Och det är faktiskt något som vi i Lund vill testa nu. Till exempel att man på fler liksom ställande träffpunkter för äldre och så vidare även ska kunna till exempel då ha vinprovningar eller dricka öl tillsammans. För det kunde man göra tidigare tills tjänstemän i kommunen kom på att det här gjorde våra äldre i stan, och då förbjöd man det. Men nu vill vi ge tillbaka den gemenskapen, för även när man är äldre så kan man vilja testa vin och dricka rosé tillsammans. Det är väldigt viktigt för att vissa att känna liksom gemenskapen.
Det ska jag inte säga emot.
En sista fråga nu. Jimmy Åkesson gjorde nyligen ett utspel där han uppmanade borgerliga väljare att rösta på er om de bryr sig om klimatet, vilket han själv, alltså enligt egen utsago, alltså inte gör. Fråga. Om detta utspel nu skulle leda till att ni klarar riksdagsspärren i valet, känns det inte lite trist att detta i så fall inte beror på att väljarna har förtroende för egen politik, utan snarare på att Jimmy mutat sina väljare med en röst för att garantera att han ska fortsätta inflytande?
Nej, men där kan man ju börja med att Jimmy, men faktiskt även Moderaterna, har gått ut och sagt till sina väljare att inte rösta på oss. Och det handlar ju mycket om att det är därför lite som ingen tidigare har varit inne på, att vi är ganska jobbiga. Vi är jobbiga när det kommer till klimatet, vi är jobbiga när det kommer till migration, vi är jobbiga när det kommer till skola. Alltså de vill ju inte att vi ska bli stora, för vi är starka i oss själva och i våra egna övertygelser. Och just mer röster vi får, desto mer kan vi bråka och se till att hålla dem mer till mitten. Så det är därför det är så många uttalanden om oss hela tiden.
Men det har varit en ganska stor cirkus i media, så man undrar ju om det påverkar till ett eller annat håll, eftersom det har varit så mycket från liksom, alltså, liksom att det har blivit nästan en såpa att följa er. Liksom,
nej, men alltså, jag kan ju säga så här, vi har väl gått ifrån att vara Sveriges mest utskällda och omtalade parti ever till att ha en otrolig medvind just nu. Vi har en fantastisk partiledare som vi står bakom till 100%. Jag tycker att Simona är modig, hon är orädd, hon har också en väldigt intressant bakgrund själv och kom till Sverige när hon var 8 och sett vad som krävs för att ta sig in i samhället. Hon har mycket personliga erfarenheter och det märks, för hon är väldigt grundad i de här frågorna, vad skolan betyder till exempel för att ta sig in i samhället, språkets betydelse och så vidare. Så att vi känner ju nu när vi står i valboden och vi är ute och kampanjar och så, att vi får otroligt mycket positiv hejarop tack vare Simona, att folk gillar henne. Hon har ju också ökat mest av alla partiledare nu i en precis nyligen mätning i förtroendet som alltså partiledare till exempel.
Ska man ju ta med nypa salt? Alltså,
ja, men man ska väl ta alla opinionsmätningar med nypa salt. Men om jag då tar och berättar om det som folk säger till oss när vi är ute, så får vi mycket positivt om Simona nu. Och sen så tror jag också det att man har sett att vi behövs, för någonstans så skulle vi få en högerregering utan oss, så blir den alldeles för mycket höger. Alltså som Adrian säger, vi är besvärliga. Vi håller oss till mitten, vi värnar LSS, vi värnar klimatet, vi värnar skolan. Det är många sådana tunga frågor så att säga som vi är lite vakthundar för.
Okej, ni värnar och står i mitten då. Men vi skulle vi säga också att det var ju så tänkt så här, vi skulle ge en eloge. Och då fick jag höra av en liten fågel som viskade i mitt öra att det var inte bara ni som skulle ha elogen, utan det var men det var det här stärkta stödet som ni vill tilldela Lunds fontänhus.
Ja, det vill vi. Såklart. Det var faktiskt jag som såg till att fontänhuset fick de här lokalerna förra mandatperioden. För att vi hade väldigt mycket kontakt med Matilda och tittade på olika lokaler. Och sen så hade jag noterat att Magleskolan var tom. Och så ringde jag till Matilda och sa att vad tror du om Magle? Ja, jag ska titta, sa Matilda, och så gick hon hit och gick in, och på den vägen är det faktiskt. Har jag också jobbat här som volontär i studie- och yrkesgruppen rätt mycket. Så att fontänhuset, kan jag säga, det ligger oss oerhört varmt om hjärtat.
Ja, och det kommer att göra nytta för samhället och för medlemmarna här på huset.
Absolut.
Okej.
Ja, då är vi färdiga med det här och vi drar på en låt och så släpper vi in publiken efter det. Lyssna på Fontänbubbel, och det här vi hörde var Feed the Beast med Arizona. Och vi har en gäst här. Vill du presentera dig?
Ja, det kan jag. Hej, Cassie heter jag. Och jag satt och tänkte lite på, för det är mycket så här prat om så här incitament att jobba och incitament att tjäna pengar. Och, absolut, men... Som det ser ut idag till exempel, så om man är sjukskriven och arbetslös så får man max, jag tror det är 543 spänn om dagen innan skatt. Det är mellan 12 och 12 och 1/2 tusen i månaden. Håller ni med om att den ekonomiska stressen ökar incitamentet att börja jobba när man är sjuk. Är det liksom en rimlig plan att utgå från när man försöker rehabilitera sig? Eller är det liksom... För jag kan ju säga att jag blir inte friskare av att vara fattig.
Nej, men jag skulle säga att det där är en balansgång. För det är klart som 17 att man inte blir friskare av att ha ekonomisk stress, tvärtom. Så är det ju. Ekonomisk stress är förfärligt. Så det finns ju en, vad ska man säga, en ideologisk princip kring det här med att det ska löna sig och arbeta hårt och allting sånt. Samtidigt, det är därför jag blir liberal. För att vi står lite grann för både och, det här att det måste finnas en förståelse för. Jag brukar säga att Moderaterna är rätt mycket sköt dig själv och skit i andra. Och jag och vi är sköt dig själv och bryr dig om andra. Det vill säga att man hamnar i olika faser i livet där livet hakar upp sig. Så är det. Det gör många av oss. De flesta av oss. Och då måste samhället finnas där med stöd. Och, så jag håller med dig om den frågeställningen. Den är svår, för en ekonomisk stress är också en hög stress.
Det ligger under fattigdomsgränsen.
Absolut. Så att, absolut.
Framförallt om man då har arbetat och skyddat sina SGI. Och liksom trott att det finns ett skyddsnät. Och då är det ju såklart ett visst ekonomiskt bistånd som man kan vända sig till. Men ja, det är inte det lätta.
Men det kan ju också kännas väldigt stressfullt att behöva göra det.
Och så ska man rådda med flera olika myndigheter så... Men då tycker ni liksom att det är inte så rimligt?
Ja, men det måste finnas en balansgång där så att inte enskilda individer råkar för illa ut. För att det kan inte vara liksom bara stenhårt åt ena hållet, så att säga. Det går inte. Samhället funkar inte då. Det måste finnas liksom skydd för dem som där livet hakar upp sig, helt enkelt. Ja. Återigen tillbaka till alla, allt ifrån som vi har pratat mycket om idag här nu med LSS-reformen till exempel, för där har vi också en grupp i samhället idag som är extremt fattiga. Min son kommer vara fattig hela livet, och det är ju en enorm stress för mig som mamma. Hur kommer det bli för honom när jag inte finns mer? Alltså det är ju det här det handlar om. Ska samhället vara ett skyddsnät för oss när vi har utmaningar, eller ska det bara vara för de som är framgångsrika? Det är därför jag befinner mig i det här partiet, för att livet ser inte ut sånt. Det är inte bara skärp dig och börja jobba liksom. Så enkelt är det inte. Tänk om det hade varit så enkelt, men det är det ju inte.
Tack.
Vi tackar Cassie så mycket. Här kommer ytterligare en person. Vill du presentera dig?
Vane heter jag. Jag kan inte så mycket om politik och så, men jag blev lite förvirrad av det. Ni sa att både rika och fattiga så ska få skatteavdrag på det barnbidraget.
Barnavdraget.
Men rika människor behöver ju inte det. Tar inte det bara pengar från samhället?
Ja, alltså det där är en diskussion. Jag kommer faktiskt ihåg när jag var yngre, så tyckte jag det var extremt orättvist att människor med väldigt mycket pengar fick barnbidrag överhuvudtaget. Så att jag tyckte att det där skulle vara behovsprövat. Men då visade det sig också bland annat att det är väldigt, väldigt dyrt att hålla reda på vilka som då i så fall ska få barnbidrag och inte, så att säga. Så det är bara en aspekt av det. Men jag tänker att det här avdraget som vi diskuterade innan, som vi hade olika åsikter om. Jag känner personligen att jag inte är superinsatt i exakt hur förslaget är utformat. Men tanken är ju inte att ju mer du tjänar, desto mer ska du liksom få tillbaka. För det är ju djupt orättvist. Alltså, tjänar man mycket så behöver man ju inte det. Så att säga. Utan det ska underlätta för människor som har, så att säga, lägre inkomster.
Ja, men det är det som...
Nej, men det man också kan tillägga där, det är också att det finns, alltså som med barnbidraget idag, alltså det fina i det är just att det är, som ingen säger, att det är generellt för alla. Men det gör ju också att liksom så här, man riskerar inte att stigmatisera folk som behöver barnbidraget. Det behöver inte bli en stigmatiserande fråga. Sen har också forskare, Bo Rothstein, känd svensk statsvetare, också gjort analyser på just generella bidrag, och där det visar sig att det gynnar, alltså, samhället i helhet när det just är generellt. Dels för de som tjänar mer och sånt, de är faktiskt mer villiga att betala i skatt när de ser att, ja, men vissa skyddsnät får vi också ta del om, men det blir också en större omfördelningseffekt i hela samhället när de får in liksom de generella bidragen, för då är de mer benägna också att lägga ut de pengarna.
Okej, jag bara lite, vart ska de pengarna då tas ifrån? Alltså, fattar ni vad jag menar?
Mm, absolut. Och det är ju som vi sa innan egentligen med alla reformer och så, att det handlar om prioriteringar och så. Att som i vårt fall, vi kanske inte gillar att vi har 450 myndigheter med en stor administration. Där finns det mycket pengar till exempel. Så att det är ju vad budgeten handlar ju om, att man prioriterar olika saker som man lägger pengar på. Alltså jag ser snarare så än att man tar pengar därifrån och dit, utan man gör så att säga prioriteringar kring de sakerna som man tycker är viktigt.
Men om man lägger ihop...
Ja, och sen där är det också viktigt, som lite som när vi svarade tidigare, att vi måste ju se till att den här gemensamma pengapåsen också blir större, att vi får en större budget. Och det är väl det mycket liksom här, om man ska vara helt här, det är mycket bygger på en förhoppning från nog alla partier egentligen, är att vi nästa år kommer ha en större pengapås att fördela. Och det finns mycket som tyder på det, dels med alla reformer och alla satsningar som har gjorts den här mandatperioden, men också att vi är på väg ut ur en lågkonjunktur in till en högkonjunktur. Och oftast i det svinget så tillkommer det ganska många miljarder som man sen kan fördela ut.
Är det svar på frågorna?
Jag får bara ställa en till.
Ja, gör det då.
Jag bara, Skatteverket är skitbra på att spåra ner exakt hur mycket folk ska betala i skatt, så det köper jag inte att det var.
Men att hålla reda på med gränserna för olika inkomst och barnbidrag, det var vad jag, den förklaring jag fick då. Men sen är det ju som Adrian sa innan, vad gäller generella bidrag så att säga. Men det var bara en så att säga, en reflektion bakåt.
Jag vill fråga en aktuell fråga här, eftersom ni talar om förebyggande för ungdomar. Och jag antar detta sista numret, jag har inte sett det tidigare, men det är 4 helsidor tobaksreklam. Och läser du texten under när du är ung och tror att du är odödlig? Är det ungdomarna som finansierar denna vår enda aktuella nöjestidning? Gör ni något för att motverka detta? Det är den enda tidning jag kan hitta där jag är kulturintresserad, kan få veta saker som händer i Lund.
Jag vet inte vilka som står bakom den, jag kan inte.
Nej, det jag kan säga mer på ett personligt plan, det är ju att ofta det är våra olika ungdomar som ofta driver de här frågorna kring om att det ska vara fritt och så vidare. Det man kan säga mer från ett personligt plan är att det är ju ofta just de här frågorna är väldigt viktiga för unga, att de vill ha den här liksom fri... Det var just det jag skulle säga, att jag, där är jag glad att vi oftast från partierna är mer konservativa i de här frågorna, och där är vi inte alls lika liksom snabba på att det borde spridas framåt.
Det betyder att det här är inte Liberalernas tidning, basen,
utan det... Nej, det är inte vår tidning.
Och det är de som ligger gratis ute överallt.
Men jättetack för att du uppmärksammar oss på det, så vi tar med oss det.
Tack så mycket.
Okay, vi tackar så mycket. Tackar lite skrytsamt, men Per-Åke och Roger, och så tackar vi våra gäster Inger och Adrian, och så tackar vi Tina som stått för tekniken, Tina och Emil, och så tackar vi våra gäster Cassie och Mona Lisa och Mane. Jag är dålig på namn. Men det här var absolut sista podd, så nu är vi fria, nu ta er demokratiska rättighet och skyldighet att rösta på söndag eller tidigare om ni vill. Men
tack för att vi fick komma hit, ni var fantastiskt duktiga utfrågare.
Tack så mycket.
Ja, bra jobbat.
Tack.